Tack för att du lyssnar på den här podcasten om USAs alla presidenter med dubbeldoktor Klaus Stolpe. Vill du läsa Stolpes böcker så hittar du dem på hemsidan boklund.fi. Fler samtalsprogram kan du också hitta på sidan totalmedia.com, total med TH. Du har lyssnat på podcasten Mr. President och du kan hitta fler avsnitt och andra samtalsprogram på sidan totalmedia.com. Vill du läsa Klaus Stolpes böcker om USA och presidenter så hittar du dem på sidan boklund.fi.
Ladies and gentlemen, our national anthem.
Mr. President.
I, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear.
I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear. So help me God.
Free at last! Free at last! Thank God Almighty!
Välkommen till den här podcasten Mr. President som nu är inne på sitt 36:e avsnitt och vi ska prata om en av de modernaste presidenterna fortfarande kanske man kan säga. Det är nummer 35, John F. Kennedy, JFK. Och med oss som vanligt är dubbeldoktor Klaus Stolpe.
Hej, kul att vara med igen en gång.
Ja, och vi kom ju in på Kennedy redan i de tidigare avsnitten lite grann. Han levde ju 1917 till 1963. Han väljs ju ödesdigert 1960, det här trolldomsåret egentligen. Ett sånt år som ingår i den där förbannelsen och allting, och det visar ju sig slå in, om det nu har med saker att göra vet vi inte, men i alla fall vi ska återkomma till det. Men jag tänkte på Kennedy, när du växte upp och sen blev intresserad av presidenter, fanns Kennedy som den där stora number one då, innan du satte in i allting, menar jag riktigt 100?
Ja, alltså jag är ju då född 64, så att det är år efter att han, så att min mamma väntar ju mig, om vi nu ska gå in på alla möjligheter. Han blev skjuten, så jag hoppas att jag inte liksom påverka graviditeten i termer av stressen och sånt. Så vet jag.
Du har inte men märkt det. Bara, du har ett överdrivet intresse för presidenter dock. Men
nej, men att nu var han ju ändå den här glamorösa, så att man och allt det där och populär, och sen förstås det här väldigt tragiska då, att han blir mördad och lämnar småbarn och en tämligen ung änka efter sig och hela det där köret. Sedan den första presidenten som jag har något aktivt minne av, så var ju då hans motståndare från det där valet 1960, Richard Nixon, och det var ju då en sån här mindre omtyckt person som ju tvingades bort från det där, så att då tror jag ju att jag på något vis har fått med mig då att den här Kennedy var någonting stort och jättebra och så vidare.
Nej, men man kan, vi ska ju prata om honom nu och så förstår man bättre, men om man jämför med alla andra presidenter som vi nu har gått igen, så är han är ju inte så framträdande, men han hamnar ju högt på listan trots allt. Men det är ju mer det här med att han är modern och ung framförallt, eller hur? Han, bara det att han är född 1917, det är den första pusselbiten till det här.
Jo då, för att han är ju den yngsta som har vunnit ett presidentval. Han är ju inte den yngsta presidenten.
Nej.
Jag vet inte hur många gånger jag liksom fått läsa eller höra att Kennedy var den yngsta presidenten någonsin och det var det jämnaste valet någonsin. Ja, när man Nixon 1960, det var ett jättejämnt val, men att det var ju inte jämnaste någonsin, det kan man ju inte säga. Och det här, han var ju då 43 år då han vann, kan ju då nämnas att Theodore Roosevelt var 42 då han tillträdde som president, men han tillträdde ju för att McKinley blev skjuten, så att då Roosevelt sen väl vanns på egen hand, så då var han ju, vad blir det, 45 då redan, alltså, så att Kennedy är den yngsta som har vunnit ett val åtminstone, men han står ju som yngre än de andra i och med att det var liksom stilig kar helt enkelt, och och med, jag menar, det finns en massa bilder där med små barn som leker i ja, hans arbetsrum i Vita huset och den där lilla pojken som står och gör honör vid kistan i samband med begravningen och allt det där. Så att det finns sådana här saker som kring Kennedy som kanske får honom att framstå som ännu yngre än vad han var.
Mm. Och du har sagt, eller din rubrik till det här avsnittet i den skriftliga versionen är ju kungligt skimmer. Och det är ytterligare en aspekt av det. För, inte bara att han var ung och liksom så bra ut, men det är något kungligt skimmer också. Eller är det kanske det du menar, att just att det är som en hel familj som flyttar in med småbarn?
Jo, alltså det är liksom det att man kände till frun och barnen på ett annat sätt. Det var som de ska fått väldigt av den här kungafamiljen som flyttar in på ett annat sätt än vad andra presidenter har varit helt enkelt. Och förstås i takt med liksom medialiseringen av samhället och allt sånt, så det är ju tacksamma fotoobjekt för liksom, ja, vad heter det, fotografer från tidningsredaktioner och tv-redaktioner och sånt, att de är liksom enkelt att få bra bilder.
Han ger verkligen det pressen vill ha på det viset också.
Ja, verkligen.
Men drottningen i fråga är ju också viktig, och det är ännu en aspekt och detalj i det här, en kändis eller kändisfamilj eller, ja, som är lite åt kungligt håll på ett vis alltså. Hon kanske till och med är ännu viktigare. Fast vi har ju sagt att den viktigaste first lady var Eleanor, men att den här Jacqueline Kennedy, eller Onassis som väl hette då som ogift, är ju väldigt viktig också, eller hur?
Jo då, för att det är just på grund av den här glamouren, alltså säga vad man vill om Eleanor Roosevelt, men att det var ju inte mycket glamour där, men att hon var ju det här samvetet på något vis och mycket för den här dåligt ställt, så att hon var ju otroligt aktiv, så att Jackie Kennedy var ju en helt annan typ av person, alltså att hon kunde ju också föra sig och sånt, men det ska man inte sticka under stol med att hon var väldigt vacker och så vidare. De kläder som hon satte på sig, så blev mode.
Jag tänker alltså bara det.
Sådana hatt som ser ut som en pillaburk till exempel, så är väl ganska långt associerat med henne. Nu är jag ju inte i mode, men att jag vet ju också att här i Finland så påtalas det nog väldigt ofta att hon använde bland mycket, hon hade väl en ganska stor garderob kan jag anta, men att hon använde någon sån här klänning som Marimekko har gjort.
Just det, ja precis. Ja.
Anledning till någon form av nationell stolthet nästan, att titta, hon har en finsk klänning på sig.
Men Kennedy, alltså JFK själv, han stack inte under stol med det, att hon var lite av galjonsfigurerna, till exempel det här besöket i Paris som du har skrivit om.
Ja, och där har vi ju ett jättebra exempel. Det är ju då en kort tid efter att Kennedy har segrat, och en kort tid efter att han tillträtt helt enkelt, så åker han på besök till det här Frankrike. Och då är det så att Jackie Kennedy är med, hon är liksom vacker, hon är välklädd och dessutom är hon språkkunnig, hon kunde ju franska.
Imponerande.
Och charmar liksom hela franska folket, allt från president de Gaulle till det här undersåtarna. Och i ett tal där i det här Frankrike då, så gör sig Kennedy lustig över att liksom vilken kärna hon är, men han gör det på ett väldigt sådär bra och folkligt och elegant sätt, för att han säger att han ska hålla ett tal, så sen att ja, förresten, jag var tvungen att presentera mig, att det är alltså jag som har gjort Jacqueline Kennedy sällskap hit i Paris, och jag måste ju säga att jag trivs riktigt bra med det. Han framställer sig som att det är egentligen hon som har liksom tagit över hela showen där och varit kärnan. Han är då som, trots att han är USAs president, så han är med som något bihang ungefär. Just. Men det är väldigt komplicerat.
Men, och jag ska rätta mig att Onassis var ju hennes namn först när hon gifte sig med nästa gång efteråt, den här grekiska.
Ja, okej, okay, gör det. Redan.
Men hon var själv Le Boivier, så var hon född, och det var en förmögen börsmäklare faktiskt som var hennes pappa. Så.
Ja, jag tror ärligt att jag reagerade inte ens på det du sa om Onassis. Jag satt väl och bläddrade med mina pappa som bara liksom.
Men hon var ändå societeten redan från början, och faktum är att hon levde till, vi ska se, ja, 94 i alla fall, okej, okay, just det. Jag kommer ihåg det. Men det är ju också det här med Kennedy-klanen som också är en pusselbit, för det finns ju, det har ju, den fanns ju kvar, Ted Kennedy, sen som jag minns då, för inte så länge sedan, som var med i det här grejerna, och det är en familj som på något sätt också är kunglighet, menar jag, ger en kunglig skimmer då, att det är en klan som är över tron.
Ja, det är det ju nog, för att man hör ju ibland sådant att ja, det här politiska ämbeten går i arv och så vidare, men att det är ju, jag tycker att det där ska ju inte heller överdrivas, att i någon familj är det här en fotboll som gäller, och någon annan familj är det någonting annat, och någon tredje familj så är det politik. Jag menar, det är ju ovanligt att åtminstone här i Finland att det finns folk i riksdagen som liksom är i andra eller tredje generation riksdagsledamöter. Det är liksom inte något med det. Och inte är det väl något konstigt om det finns vissa släktar var man en gång har börjat med politik, så är det andra som för att man socialiseras in i det från barnsben kanske. Och jag får säga det här, den där familjen Kennedy så var väl nog ganska extrem egentligen, för man, vad man nu än har läst, om man läser mycket om en politiker eller någon annan historisk person, så kanske de här källorna inte stämmer överens med varandra helt och hållet, men jag menar, jag har ju aldrig sett den här pappa Kennedy, Joseph Kennedy, framställas som någon positiv dagar någon gång. Tycks ju nog ha varit en verklig karriärist ut i fingerspetsarna som gjorde väl sig egentligen rik på bland annat att han då förbudstiden för alkohol var över, så hade han agentur för, när han såg att det skulle komma, så skaffade han agentur för flera sådana kända, var det nu whisky eller ginsorter, jag vet inte exakt, minns inte exakt vilka. Då hade han ju liksom ambitioner inte bara för egen del utan även för sönerna, och den här favoritsonen, så det var ju inte alls John F. Kennedy, utan det var ju då den här äldsta i brödraskaran som ju helt enkelt dog under andra världskriget. Alltså att de här John F. Kennedy då, som då blir president, Robert F. Kennedy, som även han blir skjuten, och skulle han inte ha blivit det så kanske han också skulle ha blivit president, det är till och med ganska troligt, alltså nu talar om 1968. Och sen har vi den här senatorn Ted Kennedy som en yngre bror då, som också har varit aktuell i det där sammanhanget och satt otroligt länge i det här i senaten, så att det har nog varit faktiskt liksom anmärkningsvärt många framstående politiker från en och samma familj, trots att den här som då ansågs vara kärnan av dem allihopa, den här pappans stolthet, så att han ett väldigt kort liv på liksom rent tragiska grunder.
Ja, och pappan hamnade tydligen i rullstol redan 61 och kunde inte prata. Men han levde till 69, ser jag här på nätet.
Ja, ja, okay.
Jag tänkte på det, vi har ju talat om Vita huset och djur och sånt här genom olika underliga grejer. Någon hade ju en koala, inte koalabjörn, vad var det för någon lustig, var det Theodore Roosevelt som hade ett underligt djur där?
Eller, det var ganska många som hade
det var alla möjliga underliga djur. Och det här är ju en familj då med barn och allting, så här har de riktigt mycket djur, eller hur? Till och med en gåva från Sovjet till och med. Vad var det för djur de hade?
Ja, de hade ju bland annat 500, de hade några hästar, det var papegojor, det var allt möjligt, två hamstrar och en katt och en kanin. Vet ju inte hamstran och katten kommer överens, men det var det nog så dramatiskt. Men att en av de där hundarna så hade familjen fått från Sovjets ledare Nikita Chruschev, det Pushinka, den där hunden, och det var helt enkelt dotter till, alltså inte Laika, men en hund som heter Strelka, jag vet inte om man uttalar det.
Yes,
roll. Men det var alltså en av de första hundarna som hade skickats upp i rymden som var mamma åt den här Kennedys jycke.
Mm-hmm. Intressant att han får en gåva av Chrusjtjov då i alla fall. Vi ska se sen hur det går. Det är lätt att prata om söta och gulliga saker och familjen och kungen och det här liksom yttre, och det är ju verkligen väldigt viktigt under Kennedys era som vi har sagt då. Men det är ju också den tid när det händer någonting av det mest dramatiska i efterkrigstiden. Jag menar, man talar om likheten nu med Ukraina-krisen, att det här var den största krisen under hela kalla kriget som ju händer. Och ta oss tillbaka till det, vad det handlade om, vad som hände och så vidare då, senhösten 1962 alltså.
Precis, det är alltså Kuba-krisen som du talar om i lite, under lite hemlighetsfulla former. Så att det här skulle man kunna tala liksom hur länge som helst om egentligen, av den här bakgrunden och så vidare, men att det som det handlar om i korthet är ju att hösten 62 så uppdagas det ju att Sovjet har installerat kärnvapen på Kuba. Mm. Och det där blir ju, amerikanerna blir panikslagna av det där, för att det där är ju väldigt nära Floridas kust, och de där robotarna som de placerar på Kuba så kunde helt enkelt ha, alltså de hade så pass stor räckvidd så de skulle ha räckt fram till de allra flesta av USAs storstäder. Tidigare så, eftersom det inte fanns någon sån här långdistansmissiler på den där tiden, så var liksom USA utan räckhåll för sovjetiska kärnvapen, men nu har man den plötsligt på bakgården. Mm. Och allt det där förstärks ju också av att hela den här händelseutvecklingen på Kuba har ju varit väldigt förödmjukande för USA, för att de här amerikanerna har nu använt Kuba som ett nöjesfält ungefär. Mm. Och åkt dit och supit och haft sig och spelat på roulette och använt prostituerade och dittan och dattan. Och sen så finns det stora amerikanska affärsintressen där, men att det är ju så att de framstår ju som översittare helt enkelt. Mm. Och de hade då en korrupt regim under ledning av en karl som heter Batista, och han blir då störtad 1959. Mm. Och så är det Fidel Castro som tar över. Det är inte från början en alltså uttalat socialistisk eller kommunistisk revolution. Castro har ju inte fått någon hjälp av Sovjet för att genomföra det där, utan det är så att ryssarna plötsligt märker att vi har en bundsförvant här rättutvis som inte vi har räknat med. Och Chrusjtjov så uttalar väl det termer av att nu har vi fått plötsligt möjlighet att stoppa en igelkott innan för skjortan på USA. Mm. Och det är en ganska bra beskrivning. Och den där konflikten tillspetsas, amerikanerna försöker få bort Castro och det lyckas inte. Och sedan så tillspetsas det ju ännu mera under den så kallade Kubakrisen i oktober 1962. Det är några veckor som är ytterst dramatiska, och man kan illustrera det där på många olika sätt, men att det finns, man har sett någon dokumentärfilm om det, så att folk köpte ju hysteriskt allt möjligt i USA. Folk kunde gå köpa bilar som de egentligen inte hade råd med, för de tänkte att jaha, men att det här, att världen går ju ändå snart under, för det blir ju krig helt enkelt. Och jag har en bekant från USA som han berättat att han var 5 år då det där hände, och hans pappa var officer i flygvapnet, och då nattar honom. Alltså här har vi lysande barnpsykologi. Den här pappan säger att försök sova gott nu, för att det kan hända att världen inte finns kvar imorgon bitti. Jag vet inte hur man ska få en 5-åring att sova bättre av den upplysningen.
Det var trängande.
Den amerikanen sa att det var väl liksom, hans pappa var som, vi visste inte hur han skulle hantera situationen helt enkelt, och liksom sa bara någonting väldigt dumt helt enkelt, fast det är ju något märkligt i vägagångssätt kan jag tycka.
Men alltså det handlar om då att man försöker få Sovjet att ta bort vapnen, och det är hot om invasion och vapenmakt, men och sen drar de tillbaka i sista stund, så lovar de eller drar bort vapnen, men det är inte bara de som drar bort sina vapen, utan det blir en annan sida här också.
ingick väl nog en hemlig del där då, att amerikanerna, så att ryssarna så påpekar ju att, hej, att ni har motsvarande vapen i Turkiet. Som, och det kunde ju då motiveras med att, ja, men att Turkiet var ju ett NATO-land och det har man rätt att ha, men att det var ju inte så tryggt för ryssarna helt enkelt. Att Chrusjtjov sa att ni har raketer som pekar på min dacha, alltså sommarstuga. Så att en tid efteråt så drar amerikanerna, eller då NATO, bort sina motsvarande vapen från Turkiet, och det var ju uppenbarligen en del av en överenskommelse helt enkelt.
Yes.
Men där är en annan grej också, att det är ju nu som den här så kallade heta linjen införs. En direkt telefonlinje mellan Kreml och Vita huset helt enkelt. För man insåg att det kan man börja i den moderna tiden, och det som var modernt då för drygt 60 år sedan, så att man kunde man ju förlita sig på att låta allting gå via några radiosändningar eller någon diplomatpost eller något annat, utan då det hettar till så måste man kunna nå varandra omedelbart.
Ja, just det.
Och en annan sak som kom i kölvattnet är det där att man tillfälligt åtminstone bromsa utvecklingen av nya kärnvapen, så att det blev ändå som någonting gott av det.
Avkylning på något vis.
Ja, precis. Tillfälligt åtminstone så, men ändå.
Kan man säga att Kennedy på något sätt förvärrade situationen i själva verket, eller? Med invasionen, eller det här med avsätta Castro och hela det?
Jo, alltså han är ju då den här helt enkelt hjälten, eftersom han räddade upp Kubakrisen, men man kan ju faktiskt med fog nog ställa sig den här frågan att vilken andel hade han i att det hela blev av, därför att Castro hade ju all orsak att frukta en invasion eller att han skulle bli mördad eller något, eller whatever, så att det är ju det, helt enkelt nog amerikanernas agerande som driver det här Castro i händerna på Sovjet, att det är ju knappast någon överdrift, så att nu har han ju ganska stor andel i att denna dramatiska episod blir av, gott och gott.
Ja, just det. Men det gällde då sen att rädda cigarrerna. Det blev nog cigarrförbud. Hur var den där historien?
Ja, det handlar om att...
Importförbud?
Ja, det är så att man bannlyser ju alla kubanska produkter helt enkelt. Att man avbryter ju all det här. Det här är ju redan före Kubakrisen, så har man ju liksom... Ja, så kallade blockad eller bojkott eller vad man vill använda för ord för det hela, men att det är helt enkelt så att i början av 1962 så ber Kennedy sin presssekreterare att skaffa fram en stor mängd kubanska cigarrer av märket Petit Upman, och det där är det bråttom med, säger han, okej, det går bra, den här Pierre Salinger som han hette, så skaffa fram 1200 cigarrer av detta märke, och varpå Kennedy då nöjd tar fram ett papper som han skriver under, och det var helt enkelt det dekret som bannlyste alla kubanska produkter, så att därmed var ju då kubanska cigarrer en olaglig importvara, men det var ju bara det att det var det ju inte då Kennedy skaffade fram den, för att han skrev ju under det pappret först efteråt.
Ja, men är det, kan man kalla det för insiderhandel på något sätt?
Ja, no, det är milt sagt, det är kanske en relativt oskyldig form av insiderhandel, men det är toaktat så rymd man påminnelse om att vi är ju inte alla jämlika, att en del har större inflytande än andra, om vi uttrycker saken diplomatiskt.
Nej, men det är rök utan eld, eller hur ska man säga?
Ja, precis, men att han hade ju ett förråd i alla fall, men att det var... Och man behöver 1200 cigarrer till, men han tänkte att det kan väl ta länge innan det blir någon handel med något sånt här på nytt. Så, så det är, men i vilket fall, även om det nu är rätt oskyldigt och kanske lite komiskt, så att det är ju inte helt schysst gjort, men jag menar man ska väl föregå med gott exempel om man nu inför någon form av embargo eller vad vi nu kallar det, men utnyttjar han ju situationen, så att han utnyttjar sitt inflytande och sin vetskap om vad som komma skulle, helt enkelt. Mm. På ett sätt som ingen annan hade det här förmåga att göra, helt enkelt.
Nej, men det här är liksom först Kubakrisen, som nog kommer efter den här händelsen, men och säg då cigarett in hur ska man kalla det, lite dubiösa cigarettimporten, sen Kubakrisen, det är två minuspoäng för Kennedy här, måste man nog säga. Absolut.
Ja, no, det är det ju att för att han triggar fram den här situationen som har varit, och vi är ju en sån, om man tänker sig Kubas läge, så det är ju att de hade ju, det var en stor, alltså socker är ju en produkt som man associerar med Kuba, och det här är ju då, det var ju så att USA importerar ju en stor del av den kubanska sockerproduktionen, och nu blev de plötsligt av med liksom viktigaste kunden. Mm. Det där löser ju sig sen längre fram, vart efter att kubanerna och ryssarna drivs närmare varann, så börjar ju Sovjet köpa det där kubanska sockret i liksom absoluta överpriser. Det är något helt annat. De betalar något helt annat än världsmarknadspriset, och det har ju helt enkelt en ideologisk touch, för att det är ju viktigt för Sovjet att visa att det går bra för Kuba, att Kuba blir helt enkelt socialismens skyltfönster mot Latinamerika, helt enkelt. Man kan visa upp att se att här har det liksom ganska bra, folk får lära sig läsa och skriva och så vidare och så vidare.
Så det är ett sockerunderstöd, kan man säga då? Som
ja. Det är ju.
Men det här med Kennedy, ja, det är intressant. Lite grann, det är ju naturligt att när man har en president som då känns som den är på topp, att man, när man hittar någonting negativt, så drar det ner kanske lite orimligt mycket. Men en sak som han höll på med, och som jag tror att du har berättat att även hans efterträdare gjorde, det var ju att han spela in mötena i Vita huset som han höll.
Jo, alltså den som är mest känd för det där är ju Nixon, i och med att det blev ju hans fall.
Ja, efter det senare då, ja, just det.
Precis, men att Nixon var ju inte den första, utan Kennedy gjorde ju likadant, och sen gjorde ju Lyndon B. Johnson likadant, och sedan då Nixon tog över, så sa Lyndon, ska då Lyndon B. Johnson ha sagt åt Nixon att ett gott tips att se till så du bandar in vad som sägs på ditt tjänsterum, så har du liksom hållhakar på folk ifall de har sagt något dumt eller något, vända sig mot dig och sånt. Men det var ju bara att Nixon det här, han målar ju in sig själv i ett hörn via det där. Men att Kennedy spelar inte in allting, men att det finns, vad man nu känner till, lite mer än 260 timmar av hans samtal i Vita huset. Så att det är ju liksom en, om man nu säger att han var president i ungefär 1000 dagar, så blir det ju, ja, det blir ju en kvart per dag, att desto mer. Det är ju inte allt som är inspelat, men de inspelningar som jag själv har hört, så är från de här planeringsmötena under Kubakrisen, och det är ju nog verkligen spännande, och då förstår man vidden av den här dramatiken, för att det kunde komma liksom vilka förslag som helst, att där man hör att är det nu flygvapenchefen som säger att ja, men att kan inte vi helt enkelt eliminera problemet genom att eliminera hela ön.
Ja,
okay. Det är ganska hårda bandage, och de här invasionsplanerna så avlöste varandra, och Kennedy uppfattades som svag och feg då han inte liksom ville gå till liksom fullskalig attack, helt enkelt. Tack och lov får man väl säga.
Ja, förstås. Ja. De går att hitta, de där inspelningarna. Har du gjort det i ditt jobb som historiker, eller finns det öppet att hitta de här?
Ja, jag har sett där i det finns ju dokumentärserie som handlar om Kubakrisen, och där så spelar de upp det där,
just
det där inspelningar, så det betyder ju att det är ju nog ganska lättillgängliga, att inte det är något som man har brutit sig in och stulit för att använda det tv-programmet, utan uppenbarligen, om nu då allting är offentliggjort, så vet jag ju inte, men å andra sidan, efter att de här också de sovjetiska arkiven har öppnats för inte allt för många år sedan, så då underströks ju hur nära ett krig faktiskt var, i och med att bland annat en sån här grej att, eller kanske framförallt att det visar sig att de som förde befälet för de där sovjetiska styrkorna på Kuba, så de hade inte befogenhet att skicka iväg alla de där kärnvapnen som fanns där, men de hade lov liksom att i en trängd situation använda ett visst antal missiler. Och det är klart att om de skulle skicka iväg en enda mot USA, så det skulle ju ha, ja, då skulle det vara krig helt enkelt.
Mm, just det.
Men det, här, det går ju inte att kärnvapenbomba och New York och sen säga att ja, nej, vi skojar bara.
Nej, precis. Nej, det är ödesdigert. Men det här med krig och presidenter, du har ju ibland pratat om att vissa presidenter försökte fuska sig bort från militärtjänst och så. Och här var det, och även tidigare har vi ett exempel på det, att han, här är en president som fuskar sig till militärtjänst och militärtjänstgöring, alltså, eller hur? I fallet Kennedy menar jag.
Jo, alltså han var ju väldigt sjuk. Alltså han hade någon sån här, jag minns inte vad den där sjukdomen hette, men alltså det är enorma ryggsmärtor hela tiden. Jaha. Och han var ju inte liksom aktuell för militärtjänstgöring, men han hade ju helt enkelt falska läkarintyg som var han blev friskförklarad, så att det dög i det militära helt enkelt. Så att den här, det här att han ser så där glad och fräsch och stilig ut hela tiden, så det är ju ett skådespel. Alltså han äter ju liksom enorma mängder med smärtstillande och liksom ler för att dölja smärtorna helt enkelt, på samma sätt som FDR också gjorde. Det var nog så strapatsrikt det där som han råkade ut för han var ju på en patrullbåt som helt enkelt sänktes och det här det var en ö som låg en halv mil bort. Det visste de här besättningsmännen om, så att de fick liksom ta sig dit och liksom flyta på och simma lite innan de kom fram.
Det var långt, det var 5 kilometer, sa du det?
Ja, så att det är någonting som man simmar på en gång sådär bara. Men att sedan då så var det några infödingar på den där ön som man då kunde kommunicera med teckenspråk då, antar jag. Och då tar man helt enkelt halvan av en kokosnöt och liksom ristar in ett meddelande att vi är på den och den ön. Mm. Och så ger man den åt de där infödingarna som då begriper att det här ska ju liksom till en amerikansk, det låg en amerikansk bas någorlunda i närheten, så att de för den där kokosnötshalvan dit och visar upp den, och så står det att kom och hämta oss från den och den ön, tack. Så att men sen är en sak jag i varje avsnitt säger, att ja, man vet ju inte vad som stämmer och inte stämmer, men att den där kokosnötshalvan så finns ju sparad, den finns i behåll helt. Aha. Enkelt. Då sen sitt bild på den helt enkelt, för att den användes som, att Kennedy hade den på kontoret då han var på skrivbordet när han var president, att den hade en sån tyngd då var på pappas buntar, så att liksom lösa pappan inte skulle blåsa iväg ifall fönstret var uppe eller sånt, så att den kom till användning även långt senare.
En souvenir i det läget.
Ja, under något mindre dramatiska omständigheter.
Ja, men
jag menar jämfört med att man är strandsatt på någon holme någonstans i Stilla havet.
Men då blev han ju krigshjälte, han lärde svara på någon pojkes fråga hur blev du krigshjälte eller någonting sånt, och det gällde just det här då.
Ja, precis, att det var att herr president, att hur kom det sig att just ni blev krigshjälte, och så svarade han att det var nog högst ofrivilligt, de sänkte min båt.
Ja, precis, och det här kokosnötsäventyret.
Det löste det hela det sen, så att de blev helt enkelt hämtade därifrån från den där holmen.
Men att det här som du sa, det är ju så här dubbelmoralens USA verkligen, eller det här dubbla den fina ytan och det sämre under, allt det här som vi känner lite som den amerikanska kulturen ibland, att han var ju sjuk och hade ont och inte alls så där glad som han ser ut. Och faktum är att du har berättat att han var nära döden 4 gånger förutom det här fallet, eller ja, 4:e gången dog han, så att det, så var det.
Jo, alltså det var helt enkelt. Nu kommer jag på vad det heter Addisons sjukdom, det där Addisons syndrom. Mm. Det där. Ja, det är helt enkelt, för att förklara det enkelt, så det är vissa sådana grundläggande kroppsfunktioner som liksom inte funkar, så det rubbade helt enkelt. Mm. Och det där uppdagades en kort tid efter kriget, alltså redan 47, då han blev, att han fick en sjukdomsattack då han var i England, och då det här, så var han väldigt sjuk, men då konstaterade de att han inte kommer att han har nu det där. Mm. Och så vidare, men att han alltså fått, han har ju fått sista smörjelsen helt enkelt, och det fick han också både 51 och 54, och det spelar ju ingen roll med de årtalen, men att det var så att 51 så var han i Japan. Och då fick han alltså en sån här extremt hög feber. Mm-hmm. Liksom, till följd av de här sjukdomarna, de här åkommorna som han drogs med. Och då trodde de att nu kommer han att dö. Och så fick han sista smörjelsen. Och sen så den här, när det var sån här ryggont, alltså tydligen mer eller mindre kroniskt. Mm-hmm. Och det där skulle man operera då. Mitten av 50-talet, och då hade han helt enkelt fallit i koma, så då trodde de också att nu är det klippt, så att det var det här, han inget lätt liv helt och hållet. Att såklart den där ekonomiska tryggheten fanns där eftersom han kom från en väldigt rik familj, men att det där allt går inte att köpa för pengar. Nej. I och för sig, han hade ju säkert tillgång till bättre expertis för sina åkommor än många andra, självfallet, men att hitta ett regelrätt botemedel så gick inte.
Ja, just det. Men och en sak som, innan vi går in på det 4:e tillfället när han helt enkelt blir mördad då, kan vi nämna det att han har också vunnit ett litterärt pris, och det har koppling till den här historien från kriget när han var på ön. Alltså han vinner det finaste litteraturpriset, fast det kanske inte var så, det är inte han som egentligen har gjort den där boken. Men...
Nej, alltså han, ja, alltså det finaste litteraturpriset var kanske trots allt Nobelpriset.
Ja, men i Amerika i alla fall. Mm.
Ja, precis, jo. Nej, det är några år före han blir president så ger han ut sina memoarer från kriget, den heter Profiles in Courage. Jag vet inte om det har något svenskt namn, men att i vilket fall som helst, och det är väl, man tror alltså att det är hans talskrivare, en dansk ättling vid namn Ted Sorensen, som har skrivit det mesta i den där boken. Mm-hmm. För den lär var helt enkelt så pass bra, och just den där Sorensen, så det är till honom som man kan spåra nästan alla sådana kända citat av Kennedy, för att han var liksom erkänt duktig, det är en sån där ischbinna i Berliner. Det nu låter det som jag ska anklaga, peka fingrar om den saken, det är ju inte det någon som säger att man måste skriva alla sina tal själv, men att om man nu ger ut en bok i eget namn, så då skulle det kanske vara klädsamt att säga, för jag vet ju inte om det nämns någonstans, men att stort tack till Ted Sorensen som har rätta till vissa språkliga grodor eller någonting i den där stilen. Så, ja, men det må nu vara hur det vill med den saken, men att det är nu Kennedy som får det där priset, det är ju inte talskrivaren som får det.
Nej, det är klart, när det är en sån där händelse man själv har varit med om, som hans krigshjältehändelse, då blir det ju väldigt kopplat till honom oavsett. Det kunde till och med ha varit en dåligt skriven bok om han hade skrivit den själv, han kanske också, att det blir så där amerikanskt på det viset. Att...
Ja visst, men att om den ska vara dåligt skriven så
hoppas vi att den inte hade vunnit.
Då skulle den knappast ha vunnit. Nej. Det är en annan sak att den säkert ska uppmärksammas sen efter att han har blivit president, men det var ju alltså före, så att han var ju inte lika sådär superkänd på den
tiden.
Nej,
just det, precis.
Så det är ju också väsentligt att komma ihåg att han fick inte Pulitzerpriset för att han var president, för att det här var 3 år tidigare helt enkelt.
Märkvärdigt ändå att få den där, det där priset.
Sen det är ju klart att han står ju för någonting nytt och modernt i och med att han är som så dels ung rent allmänt, men att speciellt i jämförelse med Eisenhower så framstår han ju som förstås jätteung, men att då man ser en bild eller bilder från hans presidentinstallation, så en detalj som jag nu har lagt märke till eller noterat, så att han har hög hatt på sig, och det är ju någonting som jag ändå associerar med liksom flydda tider. Han var väl, sägs det, ointresserad av hattar, för han tyckte inte att han passade i den, men att, för att det hör nu till att presidenten ska ha hög hatt på en installation, så han följer traditionen helt enkelt. Jag tycker inte att han liksom passar i den och sånt, men okej, å andra sidan det där med hög hatt så associerar man ju ändå med att flydda tider verkligen, så att det kanske just att det ser konstigt ut att det är Kennedy som har en hög hatt, därför att han är ju alltså då den sista presidenten som har haft hög hatt vid presidentinstallationen.
Det avbröts efter det, alltså tradition.
Ja, uppenbarligen, och i och för sig faller med Johnson, så han svor ju hastigt och olustigt presidenten på ett flygplan. Det var bråttom med att då Kennedy hade dött, det kända bilder därifrån med flygplanen, och inte han nu mig veteligen Nixon eller någon sån haft hög hatt heller, inte så att det, men det nya tider, nya seder helt enkelt.
Det var det så att han satte sin bror på en av ministerposten också dessutom?
Ja, han var ju justitieminister Robert F. Kennedy, och han var ju så att de här bandinspelningarna från de här läggare och planerna under Kubakrisen, så där figurerar ju den här brodern. Han var mera så där rakt på sak och mera terrieraktig än vad JFK var. Och det är ju då ganska troligt till och med kanske att Robert Kennedy skulle ha blivit president om inte också han skulle ha blivit skjuten. Det var ju 1968, det var ju ett väldigt dramatiskt år. Martin Luther King blir ihjälskjuten. Och sedan då Johnson har dragit sig ur presidentvalet, så ställer Robert Kennedy upp, eller Bobby som han då kallades för det mesta, och han, samma kväll som han har vunnit det så kallade primärvalet i Kalifornien, så blir han skjuten helt enkelt. Och då det är ju alltid, det är klart, det är lätt att säga det ska ha gått si och det ska ha gått så, men grejen är att Nixon, som då vinner 68, så har ju oväntat svårt att besegra den här Hubert Humphrey, alltså Johnsons vicepresident som ställer upp för Humphrey har ju i egenskap av vicepresident, så har han ju svårt att kritisera den krigföringen i Vietnam. Så att där skulle Robert Kennedy haft ett plus, för han hade blivit mer och mer högljutt kritisk mot det där, mot krigföringen i Vietnam. Så att jag går ju händelserna i förväg, men att jag kan väl tänka mig nog att den här Robert Kennedy faktiskt haft väldigt goda chanser att vinna ifall han skulle ha fått vara med, men att det är ju Han blir ju mördad han också helt enkelt.
Så då 1963, han det handlar om att Kennedy har tappat lite stöd i södern, eller hur, och åker dit för att få stärka sin position där, var det så?
Ja, det är så att vi ska komma ihåg att Kennedy var en väldigt populär president. Som vi har talat om tidigare, så är det svårt att jämföra sån här så kallade approval ratings från förr och nu, för att nu är det så att det är stark splittring mellan demokraterna och republikanerna, men att då, så att i dagens läge en republikan som skulle, fast den skulle tycka att Joe Biden är en bra typ, så skulle man inte säga det när man blir tillfrågad, men på den där tiden så var det liksom helt okej att säga att visserligen brukar jag rösta på den andra partiet, men att den här presidenten tycker jag om i alla fall, och Kennedy hade ju alltså väldigt höga popularitetssiffror. Men då var det ju så att de hade börjat dala i sydstaterna, om det nu då hade att göra med att Kennedy var liksom liberal på inrikespolitikens område och liksom värna om medborgerliga rättigheter och allt det där, och det, i södern hade man ju en lite annan syn på det där med segregation och sånt, så att det ska ha varit just den här, att det började svikta i de där popularitetssiffrorna som han ett år före valet helt enkelt, så for han på en charmoffensiv då till södern för att helt enkelt göra sig mer populär, och det visar sig då vara en synnerligen dålig idé, för att det är ju samband med det som han blir mördad helt enkelt.
Han kör genom Dallas, eller åker då genom Dallas i öppen bil, och
så blir han ju mördad då, om det nu då var den här Lee Harvey Oswald som var ensam eller inte. Här kan jag säga att jag tror i princip aldrig på konspirationsteorier. Det är liksom jobbigt med folk som påstår att månlandningen var fejkad. Alltså jag orkar inte ta del av sådana diskussioner. Jag tänker att, men att beträffande det här mordet på Kennedy, så kan jag nog tro att det var någon andra än den här Lee Harvey Oswald som låg bakom, för att det är så mycket som är skumt kring det där helt enkelt. Men det kan ju bevisa någonting, och kommer någon och säger att nej, det var Lee Harvey Oswald, punkt slut. Så okej, då säger vi det då, att inte det är något som jag orkar börja liksom försöka bevisa åt någon eller något sånt. Däremot kan jag berätta en kul grej om Lee Harvey Oswald.
Ja, oväntat.
Att han var ju en jädra märklig typ. Och skjuter man en president är man väl en märklig typ. Men han hade ju sympatier åtminstone tidigare och mot Sovjet, så han är ju enda jag vet som har alltså flytt från USA till Sovjet och sökt asyl där, och han hade ju alltså bott i Sovjetunionen några år, men det här bästa med det är ju att då han skulle ansöka om pass och något sånt, då han var på, så han kunde ju i den där ansökan skriva att han skulle flytta till Sovjetunionen därför att han tyckte att Sovjet är ett bättre land än USA. Utan det som han gjorde, så var att han skrev i den där ansökan att han ska flytta till Åbo och studera statskunskap.
Mycket märkligt.
Ja, och så att han for, så att följaktligen så för att inte väcka några misstankar så flög han ju då till ja, det blir ju Helsingfors, så att det finns som kvar det här liksom dokumenten som man har fyllt i, och han har bott på hotell i så att man vet alltså vilket hotell han har bott på i Helsingfors.
Men det, och då ska du som lyssnar veta att Klaus här är alltså dubbeldoktor bland annat i statskunskap från Åbo.
Precis, så jobbar vi i Åbo Akademi.
Men det låter lite som det här att läsa statskunskap i Åbo är någonting, en sån här dålig ursäkt man har när man har något skumt för sig.
Tydligen.
Jag tycker jag känner igen det från mitt eget.
Ja. Nej, det här, det är så att vad jag skulle säga något annat om det där, att det var nämligen, det där läste jag om i en bilaga som kom med en dagstidning, då det var väl säkert att det var 50 år efter att Kennedy hade mördats, så kom det en hel tidning om det där, och där var det en bild också av det här, var han hade checkat in och fyllt i sina uppgifter och sådant. Det stod då i den där tidningen, det var på finska, att han hade att han skulle studera statskunskap vid Turun yliopisto, alltså det finska universitet i Åbo. Men det undrar jag om det stämmer. Jag vet inte ens om de hade statskunskap på den tiden. Jag påstår ingenting här, men att jag skulle väl kunna tänka mig att Åbo Akademi var mer internationellt präglat än Turun yliopisto på den tiden. Men det där är ju liksom det där, så att jag vet ju inte om det var Åbo Akademi eller Turun yliopisto som åsyftades helt enkelt, men att det var bara statskunskap i Åbo.
Ja, just det. Nej, de här universiteten i Åbo och Helsingfors har ju bytt plats genom att Åbo brann en gång i tiden, och sen återuppstod det svenska universitetet i Åbo då. Egentligen är det Helsingfors universitet som är det gamla svenska universitetet i Finland, men det här är svårt att reda ut, och det är en bra historia i alla fall, verkligen. Jag vet inte om ni som är statsvetare från Åbo har det här som en liten jargonggrej då bland er, att ni kunde haft en kollega här som presidentmördare.
Alltså det är nog bara nörden Klaus som vet om det, så det är ju liksom jag som har i den mån inte har någonsin hört att någon annan skulle ha fört det på tal, men eftersom vi nu har den här serien, så är det väl ganska uppenbart att jag gillar anekdoter, så att de som går på min kurs så vet ju nog om det i alla fall, för att det är nogsamt berätta om.
Nå, bland annat har vi ju haft John Adams den yngre väl som var i Finland på resa och, eller hur, det var det väl?
I någon mån, och Ulysses Grant så har ju också varit på genom resa. Han var ju på en jorden runt resa efter att han lämnade presidentposten, så att han åkte via Finland och Sverige, och där vet man ju också alltså var han övernattade i Åbo.
Det här mordet är ju det som har präglat världshistorien efteråt. Det var två tunga saker här i Kennedys tid, och det var det här Kubakrisen och sen mordet, ouppklarade på ett vis, om man antar att det fanns andra bakom. Så vad händer då? Vad blir det då för president? Det blir Lyndon B. Johnson, vicepresidenten tillträder förstås naturligtvis.
Exakt. Då blir det ju brådis, så att han är ju... Han svär ju denna presidenteden på ett flygplan, och det är väl den enda gången som den kvinna som har lett den där proceduren.
Bara för att det var bråttom?
Ja, hon råkar vara den som var formellt kompetent som var i närheten helt enkelt. Det fanns ju ingen tid där att fundera var är högsta domstolen chefsdomare, att han kanske var 1000 kilometer bort eller någonting sånt. Så att det är ju regel att den som är chefsdomare för högsta domstolen som sköter om den där proceduren. Det tog vi upp bland annat i fallet med den här William Howard Taft som då blev chefsdomare i högsta domstolen senare i sitt liv, så att han är ju den enda ex-presidenten som har lett 2 presidentinstallationer.
Just det, kommer vi ihåg. Men när det gäller...
På tal om presidentinstallationer så det är ju så att den här då John F. Kennedy skulle bli president, så då var det ju, det vill säga då med hög hatt och allt, så då hade han ju bjudit in då Eleanor Roosevelt till installationen, så FDRs änka som just då var rätt gammal då, självfallet, men att hon vägrade delta.
Oj.
Och det var ju ingenting mot presidenten. Aha. Men att just den här Joe Kennedy, alltså JFKs pappa, som vi har konstaterat här var en
knepig typ.
Knepig typ. Så den där Eleanor Roosevelt så avskydde hon, att hon kunde inte tåla honom. Så att det var därför hon vägrade medverka.
Just ja. Men när det gäller Kennedy då sammantaget, så han var ju ung. Alltså vi har ju berättat hur ung han var och att han var yngst som valdes till president i ett presidentval. Men det är ju inte sagt att han skulle ha fortsatt han hade en lång karriär kvar om han inte hade blivit mördad. Men hade han kunnat fortsätta som president, har du fått för dig att det var ju naturligt att man är i 2 perioder i och för sig, så vad talar emot det? Ingenting antagligen.
Ingenting, och det skulle ha varit ifall hans hälsa skulle ha blivit mycket sämre, men att jag tror väl att, jag kan ju tro vad som helst naturligtvis, för att jag har ingen bevisbörda på mig, men att det är väl ändå ganska rimligt att gissa att en så pass populär president ändå skulle ha vunnit 1964.
Jo.
Ifall han skulle ha varit med där och då, men att det blev då någonting helt annat.
Mm.
Och det är ju också då rätt speciellt att det är Johnson som är hans vicepresident och därmed efterträdare, därför att de där så tyckte ju inte om varandra helt enkelt. De var ju politiska motståndare inom det egna partiet, och Lyndon B. Johnson skulle vilja bli presidentkandidat för eget vidkommande, men att av rent taktiska skäl så, som vi har konstaterat här, att Kennedy var ju inte så superpopulär i södern, och då var det ju lämpligt att ha en känd politiker från södern som vicepresidentkandidat, och det var ju Lyndon B. Johnson, var ju från Texas helt enkelt.
Ja, just det. Och det är lite samma som Eisenhower tog in Nixon.
Ja, precis.
För att balansera upp det här.
Ta det som ett komplement helt enkelt. Mm. Att vi kan Biden och Harris också, att då det var ju med hjälp av de färgade i South Carolina som Biden, som hade förlorat då i de första primärvalen, och sedan vinner han i South Carolina och får stark hjälp av då Clyburn, alltså den starka politikern i South Carolina som är det här färgad, och sen så helt enkelt så känner han ett tacksamhetsskuld ditåt, så att det var ju ganska väntat att det skulle bli en
alltså icke-vit kvinna som skulle bli vicepresidentkandidat. Mm. Det var liksom, det låter som att ja, lite sådär ändamål helga medlen, men att så är det ofta med de här vicepresidenterna, ja, att ta sina taktiska skäl snarare än att de nu skulle ha så exakt likadana åsikter och värderingar som själva den här huvudkandidaten. Mm. Och Johnson så var ju eller det var ju så att Kennedy så tänkte att han erbjuder den där posten åt Lyndon B. Johnson, men han trodde inte att han skulle ta emot den, men han tänkte att han kan få lite hjälp av honom i sydstaten om han nu en gång har erbjudit den där posten åt honom. Och till hans förvåning då säger Lyndon B. Johnson att ja, men det kan väl vara skoj.
Okej, men när...
Sägs, det ska vi väl tillägga.
Ja, såklart, det säger vi. Men när Johnson sen blir president efter mordet så är det självklart att han då ställer upp i kommande valet där. Hur gick det till där?
Mm. Ja, no, ser du, det var ju ändå så att han blir ju president mindre än ett år,
ja,
för
det är väldigt nästa nära.
Val. Mm. Och då är det ju så att han hinner kunna börja på med det där. Men han, folk känner ju ändå sympati för honom. Mm. Redan på det sätt, det var liksom så dramatiska former under vilka han har tagit över den där presidentposten. Så att han är ju, folk respekterar ju honom bara för det och tycker synd om honom kanske och så vidare. Känner sympati, han rider ju på en sympativåg kort och gott. Mm. Så att han är ju väldigt överlägsen sedan 1964. Mm. För att sedan inte ställa upp 68. Nu är vi igen inne på den här 10-årsregeln. Mm. För att eftersom det var mindre än 2 år kvar då han tillträdde, så fick han ju ställa upp inte bara 64 utan också 68. För att skulle han ha vunnit då, så skulle han ändå ha varit president i kortare tid än 10 år.
Men han gör inte det, han ställer inte upp.
Nej, för att USA började vid det laget vara så splittrat över de här motgångarna i Vietnam, så han konstaterade att det här får det här som orkar jag inte med helt enkelt.
Nej, och det blir Lyndon B. Johnson som vi ska gå vidare med nästa avsnitt. Men JFK mördade alltså 1963, och en otrolig kändispresident, verkligen. Det är intressant, till gängen som vi har till det här programmet så är hans röst den som svär in presidenteden, och sen är det Obama. Och sen har jag ju just Martin Luther King med där. Han är ju inte president, men han är av samma dignitet, konstigt nog.
Ja,
han är
Mr. President. Ja, ja.
Och så förutom det förstås då Marilyn Monroe, som ju kopplar verkligen till Kennedy dessutom. Han nämns i alla fall då som Mr. President. Det är han som är det i hennes sång. Men hans utstrålning och hela det här med tv och man och Nixons liksom negativa utstrålning, hela det är på något sätt väldigt symboliskt, och man tycker ofta att det avgjordes av hans framförande i tv och att Nixon hade det dålig utstrålning då när Kennedy kom fram och så här. Och vad säger du om de delarna, och vad var det för berättelse kring det?
Ja, alltså förutom att jag då nämnde här att man ofta säger att det var det jämnaste valet någonsin, det var jämnt, men det var inte jämnaste. Och så läser man ofta att Kennedy var den yngsta presidenten, det var han inte heller, han var den yngsta som har vunnit, men och så vidare och så vidare. Men så heter det ju också att det här var ju då, att det avgjordes via tv. Mm. Och det där är därför att Kennedy skulle ha varit så mycket bättre i de här tv-debatterna, och framförallt den här första som hade också största tittarsiffrorna. Mm. Det där är ju också uppenbarligen en sanning med modifikation, därför att före den där tv-debatten så då ansågs det ganska troligt att Nixon skulle vinna, eller ganska sannolikt, för att Kennedy var inte lika känd och Nixon hade ju varit vicepresident i 8 år och en det ena med det tredje.
Ja.
Men att det är först i samband med den här första tv-debatten som Kennedy plötsligt framstår som en jämlike, och man kan konstatera att men det här kan ju bli till någonting i alla fall. Och det handlar om sådana grejer att Kennedy är snyggare än Nixon.
Mm.
Och liksom brunbränd och så vidare, och talar rakt in i kameran.
Ja, just det.
Nixon det här han flackar med blicken och det här han har lite sådär skäggstubb ungefär, och bland annat så vägrar han att sminka sig för att han ska in i tv-studion. Alltså det gör man alltid. Det vet ju du som har jobbat på Yle, men att jag har ju ändå varit med i något typ valva, korona och någonting sånt. Och nu pudrar de mig också om inte annat för att hålla så att man ska börja svettas. För det är ju ganska varmt från de där tv-kamerorna och sånt. Men att Nixon, så no, formuleringen lär helt enkelt ha varit att tror du jag är bög? Ja. att det är bara bögar som, och det, jag menar, även, tro mig, även heterosexuella individer så får sig med pudavipan för att man ska in i tv-studion. Mm. Och sen är det en annan grej som var Nixon nu egentligen hade otur för att han har en. Så det var ju svartvitt tv på den där tiden. Och det ser ut som att den här kostymen skulle vara samma, som Nixon har på sig, skulle vara samma färg som väggen bakom. Man ser färgbilder från det där. Så det är inte alls så. Mm. Att det är helt, helt annorlunda. Så att det ser, han tar sig mycket bättre ut i ett färgfoto. Men att i svartvitt så ser det likadant ut. Så att han sjunker in i tapeten helt enkelt. Och ännu en grej här är ju att undersökningar visar ju på att de som hade sett på tv så tyckte att Kennedy vann, att Kennedy var den bättre. Mm. De som hade lyssnat på radio så tyckte att Nixon var bättre. Aha. För att då togs ju det här visuella bort. Mm. Att då öga och öra tävlar så vinner öga ganska lätt. Men att nu var ju inte i radio så är ju då... Öga har bara en transistor att titta på. Mm. Och ett riktigt bra exempel med det där så är ju att det här gäller ju inte bara så att säga vanliga människor eller vad vi ska kalla dem, utan Lyndon B. Johnson så hörde den här debatten på radio först. Han hade inte möjlighet att se den från tv. Mm. Han hörde på radio och var nedstämd efteråt, för han tyckte det hade gått dåligt, att shit, Nixon klarade det här bättre. Mm. Sen såg han det på reprisen på tv senare och hade, alltså enligt utsag, hade han svårt att tro att det var samma debatt.
Nej, det är ju intressant.
Så, alltså. Det är intressant att till och med liksom en så pass otroligt erfaren politiker så liksom gör det samma tolkningarna eller komma samma reaktion från ett sånt håll.
Ja, och det är ju så symboliskt starkt för tv-mediet och bilden och kändiskapets framfart liksom mot någonting annat, så som antagligen är det redan så att de flesta ser det på tv. I den här tiden har det ju gått dit och det är den moderna tv-tiden och USA med sina stora tv-fokus och allt det här. Ja, mycket fantastiskt, mycket spännande och mycket intressanta grejer. Nej, popularitet då, verkligen, kanske det är Amerikas mest populära president under sin tid.
Ja, jag tror, ja, det misstänker jag nog. Att,
alltså folkligt populär. Så på det.
Ja, att om man ser på sån här approval rating så jämför så han var liksom väldigt högt. Och sen ser man ju också att om någon sån här veckotidning eller någon motsvarande gör har någon undersökning bland läsarna att vem har varit USAs bästa president, så tenderar ju Kennedy att komma på första plats. Mm. Att om det sen är mer sådana nördar som jag som ska göra en bedömning, så då kommer han ju i bästa fall så landar han någonstans på topp 10, men aldrig så att han skulle vara något bättre än typ 20 eller någonting sånt, att han brukar landa där mellan 7:e och 12:e plats sådär. Nej, men bara liksom, mellan tummen och pekfingret.
Jag tycker nästan efter vårt samtal idag att man undrar lite, vad gjorde han egentligen som var bra? Han, det var slarvigt med den här grisbukten historien och det var slarvigt med cigarrerna från Kuba, och det är klart det var en komplicerad tid. Men finns det några poäng han drar på sin insats? Eller?
Ja, men alltså han räddade ju upp den där Kuba-krisen kan man ju säga, så att jag menar redan det så är ju en enorm framgång. Mm. Och sen glömmer man lätt bort att det var kanske han hade stor andel i att den där krisen överhuvudtaget uppstod.
Ja, det var det jag tänkte på.
Det glömmer man lätt. Mm. Ja, grisbukten var ju någonting annat. Jaha, de skulle starta en kontrarevolution mot Castro året innan. Det må nog vara hur du vill med den saken.
Men det var hans skuld till det.
Han liksom... Det där brukar tas som exempel i sån här psykologi, litteratur och organisationsteori och sånt att fällan med grupptänkande. Ja. Och det är det att de här Kennedy och hans närmaste så utgick från att ingen normal människa så vill leva under ett kommunistiskt styre. Mm. Men man är så blind för det där så att man glömde bort att Castros revolution var väldigt populär i början. Folk fick lära sig att läsa och skriva och så vidare. Så att då man försöker landsätta de styrkor för att starta en kontrarevolution. Nå, en kontrarevolution så det går ut på att man ska försöka få folket med sig. Men det var ju bara det att folket tyckte ju om Fidel Castro.
Ja, just det. Precis.
Intressant. Så, men det här med varför nu Kennedy var sådär populär. Så att han väldigt, väldigt sådär folklig utan att bli larvig. Mm. Hans tal i Berlin är ju väldigt, väldigt legendariskt, klassiskt, där han står och förklarar att hej alla berlinare, att det är ni som är det här symbolen för den fria världen och därför som så att jag står här så känner jag mig väldigt stolt att få säga att ich bin ein Berliner.
Mm. Som en delad stad ju på den tiden.
Precis, ja, det var ju delat i det här öst- och västberlin och det var ju liksom rätt långt symbolen för hela det här kalla kriget.
Mm, ja, visst. Nej, men så i din rating så ligger han då bland de 10 första, var det inte så?
10:e plats hade landat på vid mig och där är ju det att det är ju hans enorma popularitet som gör att han ryms in på den där 10 i topplistan att jämfört med Truman som jag väl hade på 11:e plats så att det är det som skiljer mellan de båda att det är ju att Kennedy är ju folkkär som få eller ingen om vi säger så.
Nej, men lite grann förlorade han kanske på att han var så populär och att min bild av honom har varit så uppblåst på något vis. Och när så då tappar han lite grann bara för det. Liksom, det är lite min besvikelse. Eller jag känner mig att jag har haft lite fel. Men samtidigt så kan man tänka. Men är han bland de seriösa utvärderarna? Skulle du säga att du har samma som dem i det här? Eller skiljer ni er åt?
Nej, nu skulle jag säga att nu är det ungefär där. Där som han landar alltså att omkring på 10:e plats kanske 7:e, 8:e i någon undersökning och 12:e i någon annan men att ingalunda så att han skulle landa på typ 20:e plats någonstans men att inte han heller 4:e eller något sånt utan han är liksom på helt klart alltså på den här nettojämt på den här bästa 3:e delen om vi nu säger så kanske på bästa 4:e delen
I see. Mm.
Att det är där han men att du kan ju tänka mig att det är en sådana som är lite äldre än vad du och jag är så tycker att det här är bara dumheter jag pratar här för att det är det här han att det är ju klart att Kennedy så är bäst för att det är den bilden folk har.
Mm.
Det där är ju ganska intressant faktiskt, det är lite vid sidan av det här området men att jag har ju märkt ibland att folk som är äldre än vad man själv är så kan alltså inte föreställa sig att man vet mera om
den äldre tiden.
Ja, precis. Och jag menar, det är ju inte liksom, inte måste ju saker och ting vara självupplevda i sådana fall så skulle vi ju inte få uttala oss om inbördeskrig överhuvudtaget.
Nej, i Sverige finns inte det där för det finns inget självupplevt överhuvudtaget så det är ingen som har varit med om någonting. Så. Men att på tal om att uppleva, skulle du kunna tänka dig att ha varit Kennedy? Är det en förebild för dig att du skulle tänk om jag hade fått vara Kennedy? Det är ju många som har tänkt så. Många har tänkt, oj, tänk om jag var Jacqueline och Nazi.
Nej, jag tänker inte i de banorna egentligen. Att jag har det liv jag har och lever därefter.
Men finns det någon av presidenterna så här långt, den 35 har vi kommit till, som du skulle säga, det hade varit skoj att vara den presidenten? Inte han som mördades 1963, gissar jag då, utan...
Ja, vad skulle du säga att... Jag har aldrig tänkt på den där saken, men jag kan ju svara på en fråga i alla fall. Men att sådär spontant så att Theodore Roosevelt måste ju ha haft ett ganska intressant liv. Det var för all del Franklin D. Roosevelt också. Så att, men att inte vet jag om jag skulle byta i alla fall, därför att det måste ju vara ett tungt jobb att vara påpassad hela tiden och liksom känna ett ansvar för världens öde och så vidare. Jag tycker att det skulle vara tungt redan att sitta i riksdagen. Att hela tiden har ögonen på sig. Att, jag menar, de som sitter på en riksdagsplats i Finland eller Sverige, så de har nog liksom minsann fullt upp.
Jo, precis, absolut. Och nej, men jag känner också Theodore Roosevelt. Det var inte så stora händelser, men det var mycket som ändå hände, och det var på något sätt en rolig tid, och han var så energisk och liksom en virvelvind på något sätt i sin energi där.
Att om man ska göra ett filmmanus
så
att där tror jag ju att liksom det skulle vara, han skulle vara en av det som det skulle vara lättast att göra ett manus på.
Tacksam karaktär på det viset, och
ja, precis,
ändå exakt, tillräckligt exakt. Med spänning för att det ska vara.
Ja, precis.
Nej, men det är spännande. Vi ska fortsätta vidare nästa gång med Lyndon B. Johnson, som alltså blir president av en slump egentligen, och vi ska återkomma. Tack så mycket, Klaus Stolpe.
Ja, tusen tack.
Du har lyssnat på podcasten Mr. President, och du kan hitta fler avsnitt och andra samtalsprogram på sidan totalmedia.com. Vill du läsa Klaus Stolpes böcker om USA och presidenter, så hittar du dem på sidan boklund.fi.